Välkommen till Naturkraftpodden. I denna podden så pratar vi om allt möjligt som har med naturen att göra och inspirerar på så många sätt vi bara kan för att människor ska ta sig ut i naturen oftare, för att må bättre helt enkelt. Och att få gemenskap tillsammans i naturen och identitet i naturen. I det här avsnittet pratar jag med Emma Wester som är kulturarbetare i Malax. Och vi har samarbetat med Naturkraftprojektet med kommunen och många andra för att skapa kampanjer och öppna evenemang tillsammans. Och det här pratar vi lite mer om för att ge exempel hur man kan samarbeta och tipsa andra också hur man kan skapa något mycket större när man är många tillsammans. Välkomna! Hej från Naturkraftpodden, det här är Annika Wiklund Engblom och nu idag så har jag med mig Emma Wester. Mm. Och vill du berätta vem du är och vad du gör?
Ja, jag jobbar som kulturarbetare i Malax kommun och där har jag ganska fria händer att hitta vägar för att utveckla kulturfältet både inom kommunen och i samarbete med och kanske hjälpa också föreningarna. Där har jag då kommit i kontakt med Naturkraft. Också projekt som pågår och alla de aktiviteterna så är ju jätteviktiga för kommuner att dra nytta av. Mm. Det är en av de insatserna jag gjort.
Mm. Ja, jag kan ju säga bara från Naturkrafts sida ju att vår tanke är ju att vi inte ska skapa någonting som konkurrerar med annat utan att man jobbar ihop så mycket som möjligt med annat som skapas för att liksom ge ett mervärde och stöda annat som finns. Och för vi är ett projekt som pågår i 3 år, nu har vi 1 år kvar. Så att på en vis så att få en fortsättning och genom annat som finns.
Ja, precis.
Material och så.
Mm. Ja, och det är lite sådär min idé där att också att vara sammanlänka och det här, ja, nyttja allt det som pågår. För det är mycket som pågår, så bara det att hitta det och skapa de där kontakterna och länka samman tar ju liksom tid.
Varför hade skapats en sån tjänst som du har då i Malax? Vad är bakgrunden till den?
Föreningslivet är ju nog jättestarkt i Malax och liksom talkande är jättebra och så här. Och det finns en del större också föreningar som har massor av verksamhet. Kultur är det ju liksom inte brist på något sätt. Men det har varit liksom en sån här inriktning ändå i första hand på idrott från liksom kommunens sida på fritiden. Att det har blivit så mycket verksamhet kring idrotten, så även om det här fritidssekreteraren har liksom också nog haft hand om kultur och gjort insatser. Plus att det har funnits en person som gör som punktinsatser. Så hade det som inte funnits den där tiden att ändå liksom utveckla på väldigt länge. Att som se över det sådär som helhet, att nu skriver jag också en strategi som man ska kunna liksom göra insatser på ett lite mer koordinerat och systematiskt sätt och som i större mån än tidigare.
Hur tänker du som det här med kulturen i kombination med naturen då? De två spåren.
Ja, alltså där är ju förstås kreativitet kommer jag ju tänka på sådär direkt. Och det är också att naturen liksom stimulerar till att vara kreativ. Och leken som kommer in där, då det gäller barn.
Mm. Och kanske, så har ni ju på gång någonting kring fornminnen och saker. Så har någonting med båtmuseet i Malax,
ja,
och ni har
ja,
några sådana
ja.
Olika grejer på gång.
Det här båtmuseet är ju alltså wow, vilken rikedom av föremål och vilken enorm mängd olika spår kring historia som finns där. Så att det finns utvecklingsmöjligheter, så vi söker nu det här nästa steg, ska
just
vi säga.
Det. Men där kommer ju det här lokalhistoriska berättande in också som ju vi har jobbat med i Naturkraft med, för att vi tycker att naturen och de här berättelserna som finns lokalt,
ja,
kring naturen.
Absolut.
Och det är ju kultur om någonting.
Ja, men visst är det ju. Och det är en sån här osynlig del som kanske en del personer har jättemycket kunskap om och andra har liksom ingen aning.
Mm.
Och speciellt där om man är inflyttad, så då kanske man inte liksom har det där rötterna och liksom har vuxit upp med det.
Mm.
Så det skulle vara jättebra att hitta sätt att lyfta fram det.
Mm. Så, skapa den identiteten och rota sig på.
Jo, absolut. Och samtidigt är det ju de där inflyttade som ofta är de mest aktiva att skapa nya aktiviteter.
Ja, precis.
Så det är så dubbelt det där.
Ja. Men ju kanske just därför att det finns en sån där kraft av att man vill
rota sig.
Jo,
och då,
jo.
Då vill man ut och hitta de här connections på något vis.
Jo, att... jo, vara del av och liksom hitta gemenskapen. Ja. Så.
Jag känner absolut igen mig när jag flyttade till Sundom eller med vår familj då. Så då gick jag med i Sundom bygdeförening och var med. Och sen då där det handlar ganska mycket om det här lokalhistoriska kulturen och att hitta på något vis den här platsen. Och just mycket prat om hur man bemöter och tar in och inkluderar nyinflyttare på olika sätt.
Jo, absolut. Jo, alltså jag är ju liksom inflyttad då i Årvajs. Och det här, ibland, alltså när man har så bråttom på något vis fullt upp i sitt liv, så kan det ju ändå så här kännas som att om inte det skulle vara för barnen så ska man mest bara liksom sova över. Så, och sen har jag ju liksom mitt karate-sammanhang som jag som jätteaktiv i, och det gör ju som att, men då har jag liksom inte tid att engagera mig i andra sammanhang. Så att, men därför just tycker jag att det som har kommit liksom in nu, dels via då naturkraft, med de här öppna evenemangen, så är en jättegod möjlighet. Därför att det kan man engagera sig i bara ibland och med insatser en viss tid. Utan att sitta på en massa styrelsemöten och kanske kontinuerligt vara med i någonting. Och det gör att det liksom, tror jag, inkluderar mera, eller flera.
Precis. Det här blir en bra åsnebrygga till när du kom med på den här online-träffen och när hela det islottsevenemangen liksom kom. Vill du berätta om din inspiration där?
Jo, alltså det var ju tal då om sportlovet och där var det förstås mitt i coronatider och liksom, det enda som man följer med, eller det mest som man följer med mest på tidningen är liksom att vara dagens smittal. Och hur är det nu då lokalt i Malax då, där jag ju jobbar då. Så då det är det förstås att med sportlovet man vill ordna aktiviteter. Men man kan ju inte samlas i grupper, så det är ju hemskt liksom svårt. Men då är naturkraft med liksom ute och som man inte nödvändigtvis måste göra i grupp. Så kändes det liksom att ja, men här har vi lösningen. Så därför kom jag med på den här träffen med det här massa personer från Svensk Finland som det här är engagerade i folkhälsan då. Och då hade jag ju sett via Facebook då och det här bekanta som bor där i Helsingfors att det finns sån här gemensam bygge, att man bygger som islott på Drumsö. Och då tänkte jag att ja, men det här skulle väl kanske vara någonting. Sen var ju kanske faktiskt årstiden var ju inte ändå den bästa. Men...
ja, väder kan man ju aldrig rå på att det blir som
det
blir.
Det skulle ju ha kunnat vara 20 minuter, man vet aldrig. Ja. Men sen blev det ju kanske inte. Men jag tror att idén och konceptet och det att man kan då frysa in ett isblock hemma och sen föra det dit och göra det som ett gemensamt bygge då av ett isloft på sin ort. Så det känns ju nog riktigt lyckat. Roligt var det nog, men det smälte bort ganska många gånger, ska man säga.
Ja, men man fick ju börja om då med nya konster.
Yes, det fick man. Ja.
Men vill du lite berätta om det här samarbetet som fanns i Malax? För det var ju ganska brett egentligen.
Ja, det var nog faktiskt alltså mest imponerande och sen blev ju nog verkligen så här på något vis prestationsångest för resten av Österbotten, tror jag. Så var ju alltså Petalax då. Och de var ju de första som också jag kontaktade och frågade bara att ska vi kunna förverkliga det här? Också därför att Malax är en ganska stor och utbredd kommun. Ska man kunna göra islott samtidigt i Petalax på Bergö och då någonstans över Ytter Malax? Så ska man liksom få det som en grej för alla som bor i kommunen samtidigt. Jo, och det här Petalax, det var många olika från olika föreningar som jag hade kontaktat också annars för att jag ville ha en diskussion om Petalax. Och det var hela direkt nappa på det här och oj vilket, alltså, det kom samman verkligen. Och de hade då byggt upp det här islottet 4 gånger och det var och kanske sen efteråt också, men åtminstone de gjorde den här lilla filmsnutten så. Om sitt bygge, så då var det 4 gånger och det var ju jättestort, verkligen. Och med tanke på vädret så var det ju imponerande. Så,
vad roligt.
Ja, och jo, Bergö där också var det liksom hem och skola som direkt nappade på och sådär och gjorde en fin insats då. Och det är en bra lösning i de här varma tiderna med ett runt torn sist och slutligen.
Mm.
Och sen var det ju Malax, det blev ju sådär passligt mellan Ytter och över Malax. Och dessutom den här labyrinten som ju blev där, så där blev nästan huvuddelen den här labyrinten, för att den höll sig bättre än själva liksom isslottet.
Mm. Mm.
Så nej, men det var jätteroligt att det var direkt, ja, och det tror jag väl dels är det att det var som så lite man kunde ordna. Det fanns ett behov på något sätt.
Men jag tänker där vid Malakta då, där var ju den här Teija Flyga med från
kommunen
ja. Och småbarnspedagogiken.
Ja, ja, och hon var ju verkligen och byggde massor också.
Hon byggde nog upp det ett par varv.
Ja, och du var det också sådär. Så att, ja. Ja, men det var jättebra också. Där var det ju en alltså, förening och så var det då från kommunen. Jag kanske var ju mest bara trampa upp en gång och lite sådär något spår där i någon labyrint så här. Men Teija var ju många gånger då.
Mm. Och med dagisarna då alltså, det, som jag förstår.
Ja, ja, hon jobbar ju som med och mot dem sådär med rörelseaktiviteter. Så att, men också liksom med småbarnfamiljer, att man kan gå en sån här vandring och man använder också det här folkhälsans rörelseaktiviteter till det samarbetet med dem.
Mm.
Ja, så blev den här labyrinten där då, samtidigt att man kan fortsätta så länge det går att bygga på, den här, på det här isslottet. Så det var riktigt lyckat, ja. Och man lagt med där då också.
Jag var där på någon annan kurs på en kväll och då var jag dit och fått ta någonting, för då fanns det och då syntes det att folk hade gått som i den nysnön där i den här jungfrudansen bland annat.
Ja.
Så det var ju jätteroligt att se.
Ja, verkligen, ja. Jo. Ja, ja, nej, och det är just att det blir ganska spontant kring vilka de här individerna eller föreningarna är som är med och vem de representerar. Det är lite, huvudsaken är inte föreningens syfte eller vem en person representerar, utan det är att man gör det här tillsammans och får det att fungera. Så med ganska små insatser och mest med så här information om hur man ska göra och så kan man då.
Mm.
Men det är bara att det skulle inte fungera att lägga upp det och sen att ingen påbörjar alls.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej, man måste börja liksom och göra konkret och sen sprida.
Ja, faktiskt under påsken var det ju ett annat exempel. Det var Hem och skola i Nykarleby. Så de lade då upp en sån här coronavänlig påskvandring som är alltså att barn då går. Så man brukar då, till gårdar då och med kort då, och så får de godis. Men istället för att knacka på dörren så har man då lagt ballonger på vägen och så har man lagt ut godiset. Så att man liksom aldrig möts. Mm. Och det möjliggjorde ju då att barn kunde göra det som de brukar göra och behövde inte ställa in.
Mm.
Det var någon här i Åravais som såg det där och så då lånade vi in det här. Och det är just det som är bra, att man kan liksom låna idéer av varandra. Och på det viset sprida goda idéer. Så
jag var hos min mamma. Hon har en sån mormorstuga i Storsved, Svedin. Ja, det hör ju till Nykarleby kommun.
Jo.
Så hon hade satt ut 10 påsar med godis i postlådan med ballonger där.
No, just det.
Sen 7 var bort.
Ja.
Så vi funderade, men det var ett kort bara, så vi funderade att bara en som tog 7 påsar. Eller varför vi hade inte sett någon, men att det var en jätterolig grej faktiskt.
Jo, ja, det där mötet blev ju liksom mindre då, men det möjliggjorde i alla fall aktiviteten.
Mm, ja. Och i dagens läge kan man ju ändå kommunicera via kanske sociala medier och sätta i de här byagrupperna och som sådär. Och för då, så var det ju med det islotten också, att det spreds väldigt mycket via just de här lokala Facebookgrupper och andra kanaler då.
Det är bra att de används så just. Mm. För att det skapar en aktivitet och gemenskapen och så på hemmaplan.
Mm. Mm.
Så.
Vet du om några fler som är på gång?
Fler evenemang?
Ja, eller sådana här öppna.
Du sa
det kallades för fjärde sektorn.
Ja, kallas det.
Vill du berätta lite om det?
Jo, ja, det är alltså en bok som just har kommit ut. Passima Empe och Maja Pelle. Som har skrivit om fjärde sektorn. Och det baserar sig mycket på vad som har gjorts i Helsingfors. Men det finns också exempel bland annat Reko som är från Österbotten. Så egentligen är det sådana här. Någon har en god idé eller ett initiativ. Och sen. No, Reko är ju nog väldigt som så här bearbetat och så. Att där har det ju varit liksom aktivt drivet.
Mm.
Så det är ju en väg. Men andra grejer kan vara sånt som någon bara har föreslagit. Som ursprungligen i slottet har ju varit det också där på Drumsö, att man bara har liksom börjat bygga det då.
Mm.
Men det kan också vara att ofta som förstås i städer så kan det vara utrymmen som då inte har någon funktion, de används inte. de som bor där kan komma samman och hitta en ny användning för det. Mm. Och de kan handla om det. Eller sen har de Nocivos liksom då, som de har kommit med då i Helsingfors. Och också restaurangdagarna, eller dagen, en sån här pop-up-restaurang, så har varit då från Helsingfors ursprungligen. Och där var det att då de gjorde det första gången så var det olagligt. Man fick inte göra det.
Okej.
Ja, men de har fått lagstiftningen ändrad. Ja.
Wow, så är det ju ganska mäktigt att ja. Det är ett, liksom en sån här pop-up evenemangrörelse ändrar ja. Lagstiftning.
Ja, att där är liksom den här själva aktivismen, men mm. det måste ju inte alltid vara någonting som på det viset liksom testar gränserna eller så heller, inte fast det ibland är det, men det måste inte vara det, utan det kan också vara så här helt bara gemenskapsskapande, som en stadsdel eller en det här, ja, det skulle kunna vara ett byaråd eller så, mm. så som gör såna här saker. Så att jo, det känns sådär på något vis kanske ännu mer aktuellt med corona och den här liksom fokusering på det digitala då. Därför att det är mycket digitalt drivet sådär att det liksom, no, i Helsingfors hade det också varit någon sån här planeringsgrupp kring staden, alltså stadsplanering, som har gjort en alternativ stadsplanering till den som då är på gång.
Mm.
Ja, och sen just kring mat. Användning mycket odlingar eller sådana matnätverk att man byter. Det finns ju här också. Mm. Det pågår nog. Så, och det som vi förstås har i Österbotten är mycket de här loppisarna, regionala loppisarna och sådana. Och nu har vi ju också det här restaurangdagen och pop-up-tillfällen. Och sen det här brukar det ju vara byaloppisar och sånt också.
Mm. Mm.
Så att det finns liksom. Men att det här ser jag själv åtminstone som en slags komplement till föreningslivet. Och förstås kommunens verksamhet. Att det är som inte något som kommer att ersätta det. Men det är något som man kan som ha som komplement som för att få ännu mer liv var man lever. Så där, det som finns också som kanske är så aktuellt, men ja, vad ska jag säga, kanske det kommer en trend, någon sån här office heter det, home office.
Okej.
Okay. Ja, så det finns inte här ännu, det kanske någon som kan skapa det. Men nu med det här distansjobbande kanske det man skulle vilja här erbjuda någon dag då man träffas som här runt mitt köksbord till exempel.
Att man bjuder in andra att komma och jobba hemifrån sitt eget hem.
Ja.
Okej.
Ja.
Vi är hos dig idag och
ja,
imorgon hos
mig. Ja. Så och då kan man komma samman och i sån här lunchpaus och kaffepaus och så blir det liksom ändå mer socialt och man kanske till och med ger varandra idéer och sådär. Mm.
Det kan ju se man ska kunna ha det med middag ute och så jo. Träffas man på olika ställen. Bara
ja, för, liksom. Ja, absolut. Och det är också just sådana här kvartersmiddagar. Och,
mm,
men varför inte i kombination med jobb också?
Ja, ja. Man ska kunna jobba ute så.
Ja.
Så ska det vara riktigt bra.
Mm. Ja.
Ja. Jag såg bara någonstans det var två typer som hade som börjat jobba som typ en sån där picknickbord utomhus. Att de hade faktiskt kontoret ute.
Just det,
och så satt de där med sina laptopar då och jobbade någon timme utomhus.
Ja, jo, nej men visst. Och speciellt om man inte liksom är bunden till att vara på en viss plats vissa tider, så då är ju sådana saker alldeles möjliga, ja.
Bara man har internetuppkoppling.
Ja, det är det. Och så ska man ha liksom ström nu också så att det som inte dör efter halva dagen. Mm. Jo, så att det känns sådär bra att försöka jobba för att den möjligheten används med de här spontana och öppna evenemangen också.
Mm. Och kanske liksom inspirera att man skapar egna sådana. Och inte väntar att andra ska skapa dem.
Ja.
Utan att det är faktiskt man har som... Det är okej. Okay. Man kan till och med ändra lagstiftning.
Ja, precis. Det finns ju den här negativa sidan av det här också. Med en sån här Soldiers of Odin och såna. Jag läste den här boken precis idag. Att det finns en motrörelse till det som heter Mothers of Perkele. Som är sån här antirasism och så. Jag förespråkare. Men så att det var bra att det finns motrörelse då.
Ja.
Men ja, alltså det är klart att man kan ju liksom lika bra göra dåliga saker med samma medel.
Exakt.
Men varför ska man inte aktivt jobba för att göra de positiva insatserna?
Mm. Mm.
Så får man hoppas att genom att komma samman snarare än att fjärma sig från varandra så blir det inte så mycket negativt heller.
Mm.
Kommer min dotter hem här.
Hör du, hej, vad heter du då?
Saga.
Saga. Vilket fint namn.
Det är min mammas farmors namn. Och hon var typ lika bra med djur som jag.
Där kom Saga hem från skolan. Och då var det dags för oss att gå ut och skapa en naturruta. Som är den här Naturkraft vår utmaningen som ni får höra om i nästa podd. När Saga gör vår ruta med oss. Tack till Emma Wester så här långt och välkommen tillbaka i Naturpodden till nästa avsnitt.